Vi lyssnar till påskevangeliet som följaktligen är hämtat från Markus. Markus evangeliet 16 kapitel, de 14 första verserna. Och tänk, jag tycker vi står upp och lyssnar till evangeliet idag också. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut på landet. Det var de så kallade Emmauslärjungarna. Också de gick bort och berättade för de andra, men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de 11 medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Amen. Varsågod och sitt. Nej, inget kan vara naturligare än att det lyser glädje ur våra ögon. Gör det det? Ja, jag tycker det överlag. Denna fantastiska dag som vi kallar påskdagen. Och inte minst när vi får vila ögonen på påskliljan. Eller liljorna, titta där. Och där. Tänk om vi inte hade fått ha en enda påsklilja i vår kyrksal idag. Denna glädjestrålande gula blomma som den vackraste symbol för uppståndelsen och livet. Och barnen förstås. Jag är så glad att få se några barn här i kyrkan. Ibland har vi lite olika traditioner. Ibland så går man in i procession med påskliljor och jag tror att det går till så i Rosengård kyrkan där jag normalt finns den här dagen idag. Vi har lite olika traditioner och förutsättningar och möjligheter, men oavsett om det finns barn med i gudstjänsten eller inte så känner vi att på något sätt är det här barnens dag också. Liksom det är vår vuxnas dag där glädjen får lysa ur våra ögon. Men barnen är på ett alldeles särskilt sätt ett härligt uttryck för framtid och hopp som de alla är. Och med det, den lilla vinklingen där, så kommer jag in nämligen på att i Helsingborg så kommer det varje onsdag ut en tidning tillsammans med Helsingborgs Dagblad. Hallå Hässleholm, vet ni varför jag rullade in där? Därför att för 15 år sedan då var jag mycket aktiv i närradion, och då fanns jag åtminstone en gång i månaden i Radio Pingstkyrkan och hade ett program som hette Hallå Hässleholm med lokala kändisar och sånt där. Men den här tidningen, den hette Hallå Helsingborg. Den kommer ut varje onsdag. Och det är väl så att som i så mycket annat så finns det ett och annat som är intressant att läsa i den här tidningen. Men väldigt mycket bläddrar man snabbt förbi. Men så gott som varje gång så blir det stopp på sidan 2. Varför då? Jo, för där finns barnpanelen. Barnpanelen som delar med sig vad man tycker, tänker och tror. Och nu får jag ju säga att i onsdags blev jag väldigt, ja, kanske inte överraskad, men framförallt blev jag väldigt, väldigt glad. Därför att då ställdes den här frågan till 3 barn i 7-8 års åldern. Varför firar vi påsk? En väldigt bra fråga under stilla veckan. Och en av dem, hon heter Ella, hon svarar så här. För att någon speciell föddes. Jag tror det var Gud. På påsken brukar vi få godis. Det var hennes kommentar. Hedvig, hon tänker så här. Vi brukar fira hos mormor och morfar. Men jag vet inte varför vi firar. Det kan vara att Jesusbarnet föddes. Om inte det var på julafton förstås. Men jag tror nog att det var på påsken. Och så har vi då lille Oliver, en liten blivande teolog kanske. Han svarar så här. Just det, för att Jesus dog väl. Han var Marias barn. Han blev uppspikad. Han sa att han var Guds barn eller Guds far eller vad det nu var. Han sa det till alla. Ja, det var veckans barnpanel. Barnpanelen är alltså lite splittrad, precis som vi är i både det ena och andra. Men allt det här, det får vi ta till oss och självklart också denna påskdag känna, uppleva och tacka Gud för att vi får vara med om på nytt. Fast så var det förstås en sak som ingen av barnen i panelen riktigt nådde fram till. Vi sjunger igen. Uppstått har Jesus, hurra, hurra. Han lever, än. Han lever än. Så där har det sjungits åtskilliga gånger på många påskhelger i många kyrkor. Och självfallet också här i Nybro. Jag kan dra mig till minnes att vi hade lite processioner och annat in och sen gick jag in här med gitarren på den tiden begav sig förra årtusendet någon gång. Och så fick vi sjunga de här fantastiska orden. Och så har man gjort under snart 5 decennier faktiskt. Sen Margareta Melin och Lars-Åke Lundberg skrev texten och musiken kring påskens viktigaste och mest fantastiska glädjebudskap. När melodin till den här texten precis var nyskriven och började bli känd i barngrupper och söndagsskolor och kyrkor, då hade jag precis satt mig på skolbänken på teologiska seminariet på Lidingö för att börja utbilda mig till pastor i Svenska Missionsförbundet. Och en av våra lärare där, hon hette Maj Ersäus. Hon berättade då om en lustig liten händelse som inträffade i påskgudstjänsten i Lidingö Missionskyrka. Och det bör alltså då ha varit i påsktiden 1973. Alltså för 45 år sedan. Det är inte klokt, det är ett halvt sekel sedan vad åren går. Men hon berättade hur en liten flicka med full hals och med stor hänförelse sjöng ut. Upphoppar Jesus, hurra, hurra. Som gubben i lådan ungefär. Och det är sannligen inte den enda sången och salmen där ord har missuppfattats och blivit till något helt annat. Det finns åtskilliga exempel och roliga exempel på sånger som man bara inte tror det är sant att man kan sjunga på det sättet man gör. Men just den här texten av Margareta Melin har nog rekordet. Och en lärare berättade hur ett av barnen i hennes klass ivrigt hade kommit med ett förslag. Och då utspinner sig följande dialog. Fröken, kan inte vi få gå till Jesus museum? Vad menar du? Kan vi inte få åka till museet där Jesus finns och titta på honom? Nej, men nu förstår jag inte riktigt hur du menar. Ja, men vi sjunger ju uppstoppad Jesus, hurra, hurra. Ja, i några öron så kan det här vara på gränsen till makabert, eller hur? Men med barnets perspektiv så får vi då inse att ordet uppstått inte är så enkelt. Alltså, det finns en del där som vi inte riktigt kan begripa. Och då tänker jag inte bara ur barnens perspektiv, utan förstår vi själva det? Förstod Maria och Salome det vid graven? Förstod Petrus och de andra lärjungarna det när den fullständigt osannolika nyheten till sist också nådde fram till deras öron? Om man nu tänker sig påsken så här, vi har fyra evangelier. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och det betyder det att var fjärde påskhelg så är det Markus, det äldsta och kortaste av våra fyra evangelier, som får vara den som återberättar påskmorgonens märkliga händelser. Men om det nu finns någon av oss som har lite ordning här inne på själva ordningen av evangelierna. Man glömmer visserligen väldigt fort, men faktum är att det var Markus tur förra året. Så i år borde det faktiskt ha varit Lukas tur. Och jag har stått här och försökt förbereda min predikan lite grann utifrån Lukas perspektiv. Men som en del av oss känner till säkert så lever vi i Ekumeniakyrkan under det här läsåret. I det så kallade Markusåret. Och då är det en del av oss som har den här boken. En del har kanske läst den. Markus runt på 90 dagar. Och hade man sån ordning och reda på sig själv så skulle man ju då den här helgen hamna faktiskt vid dag 89 och dag 90. Jag ska erkänna att riktigt så har mitt upplägg inte varit, utan jag har hoppat lite hit och dit faktiskt. Men den här helgen var ingen tvekan om var läsningen skulle komma någonstans. Och det är orsaken till att det får bli Markus också den här påsken. Och nu ska vi lyssna till en gosse som faktiskt heter Markus, som ska läsa ur den här boken för oss. En utav de här 90 reflektionerna som är skrivna av medarbetare runt av i vårt land. Den äldste är nog väldigt gammal och den yngste vet jag är 12 år. Men nu ska vi få lyssna till på dag 89 om kvinnorna vid graven. Varsågod Markus.
När kvinnorna var på väg hem från graven hade de verkligen något att berätta för de andra. Även om de var så rädda att de darrade. De skulle berätta ett glädjebud om Jesus Kristus, Guds son. Att han var levande igen och uppstånden från de döda. Det hade vänt. Men bara för en stund sen var det precis tvärtom. En del saker som vi har framför oss verkar inte så svåra. Det ordnar sig nog är något många av oss säger och tänker lite nu och då. Ofta vet vi hur vi ska göra för att möta ett hinder som uppstår. Men ibland kan det dyka upp en sak som gör det svårare för oss. Undrar vad kvinnorna tänkte om stenen vid graven. att det skulle finnas några som hjälpte dem att rulla bort den, eller att den skulle vara så lätt att de kunde rulla undan den själva. Kanske tänkte de inte alls på stenen när de gick den där tidiga söndagsmorgonen. Vissa hinder är oöverstigliga för oss, och vi kan inte med mänsklig hjälp klara av uppgiften som ligger framför. Ibland är vi bara två, vi kanske är för små, eller våra tillgångar är för få. När kvinnorna kom fram fann de att stenen var borttagen från gravöppningen. Allt vad de oroat sig för den där morgonen var som bortblåst. De gick in i graven och fick se en man som satt precis där Jesus legat. Jesus hade tydligen gått före och de skulle alla få se honom. Nu hade de fått andra saker att oroa sig för. Hur skulle de andra tro att Jesus inte längre var död? Att graven var tom. Så det var med skräckblandade känslor de vände in mot Jerusalem igen. Tänk efter. När oroade du dig i onödan senast? Så finns det en bön här också. Tack Jesus för att du alltid är annorlunda och att du finns med även när vi fylls av skräckblandade känslor. Amen.
Det här var som sagt var en utav 90 medarbetare i olika åldrar och olika uppgifter inom Ekumeniakyrkan runt om i vårt land. Och den som har skrivit de här tankarna, det är en kollega till mig, Andreas Ante Lindström. Han bor numera i Skorped utanför Örnsköldsvik. Tidigare, för några år sedan, så var han pastor under en kortare tid i Slottsakkyrkan i Helsingborg, före detta baptistförsamling, men nu en utav ekumeniakyrkorna i Helsingborg. Och det jag tar med mig ifrån den här kommentaren som Markus läste: ni tror att det här var riktigt arrangerat, att vi var tvungna att ha en som heter Markus som läste om Markus kommentaren. Men det bestämdes en kvart innan, eller vad det var. Nej, vad jag tänkte med som Ante avslutade sin kommentar, det var de här orden: det var med skräckblandade känslor som kvinnorna vände in mot Jerusalem igen. Och så pratar vi om glädjen som lyser i ögonen, och sen de här stackars kvinnorna med skräck, rädsla, otro. Inte så mycket från dem, men ifrån dem de ville berätta det för. Evangelisten själv då? Ja, korthugget beskriver han de tre kvinnornas besök vid graven vid soluppgången. Hur stenen är bortrullad, mötet med ängeln och ängelns ord till kvinnorna. Samt deras förskräckelse inför det som de får vara med om. En sak tycks ju vara säker: där fanns inte tillstymmelse till leende på deras läppar. De förstod ingenting. Det är vi, du och jag, som så att säga har facit i hand. Vi kan den här berättelsen så bra, tycker vi, så den nästan bara sveper förbi. Och sen är det som vanligt igen på annan dag och framåt. Men frågan är, begriper vi vad det är som händer? Jag ställer bara frågan så till er alla, och naturligtvis också till mig själv. Begriper jag? Kan vi förklara att Jesus är uppstånden, att han faktiskt lever? Det är nog så här, kära vänner, hur bra vi än tycker oss kunna påskmorgonens drama, så kan vi inte komma mer än ett litet stycke i vårt försök att förklara hur det här miraklet var möjligt. Men samtidigt, där i ligger också det fullständigt fantastiska. Kan vi inte begripa, så kan vi tro. Det är som om Paulus skriver i sitt Filipperbrev: denna tro kan få mig att vilja lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och det är det här som gör att vi kan få uppleva påsken just så glad som vi fick påminnas om och känna redan i anslaget till vår gudstjänst idag. Så ljus och så rik. Och när jag ställer den tanken vidare till oss alla, så kan vi ju förstås undra lite grann: vad menar vi när vi önskar varandra en glad påsk? Jag har önskat ganska många människor en glad påsk som jag har träffat, som varit ute med hunden under veckan och lite annat. Och sen har vi bytt några ord en liten stund och så säger vi till varandra: glad påsk. Frågan är om det är det rikt och smakfullt dukade påskbordet på påskafton, eller för en del av oss så blir det på påskdagskvällen. Eller är det de färgglada och välfyllda påskäggen med alla godsaker i, allt godis? Och det behöver inte inskränka sig till påskägg, det kan se ut precis hur som helst, bara godiset är det rätta. Visst är det påsk. Eller den varma, goa vårsolen som precis som vanligt lyser och värmer våra frusna kroppar och sinnen. Hallå där, undrar någon. Har du inte varit med alls den här våren? Jo då, det har jag. Och det är ju bara så att det där sista var väl en sanning med modifikation. Vi längtar efter vårvärmen, eller hur, varenda en av oss. Men ändå, allt det här sammantaget, allt det här vill vi ha också. Och vad vore egentligen allt detta om det inte vore för att påsken är krönet av alla kristna högtider? Och jag tänker på vad en mycket vis man en gång i tiden uttryckte. Han hette Gregorius av Nazianzos, som på 300-talet sa så här: påsken är festernas fest och triumfernas triumf. Den överträffar alla festdagar, som solen överträffar stjärnorna. Vi kan skatta oss lyckliga att vi får dela den här påskens glädje med varandra, små och stora, som får ta sig uttryck på många olika sätt. Det som börjar med att åstadkomma en sån förvirring för de första människorna som kom till graven och fick se den där bortvältrade stenen efter det att de hade bekymrat sig så oerhört inför hur de ska få bort den. Och som fick motståndarna till en uppstående Jesus att börja planera och sprida rykten om att Jesu döda kropp hade rövats bort av hans lärjungar. Och att allt handlade om ett förskräckligt missförstånd. Allt för att förhindra att uppståndelsen skulle få ett genombrott i människors medvetanden. Ja, det skulle få en konsekvens som ingen vågat drömma om. Allra minst de förkrossade lärjungarna. Inte ens det som skulle bli följden för apostlarna och så många Jesu efterföljare genom tiderna, och som än idag orsakar svåra förföljelser för kristna runt om i vår värld. Och det här kan vi läsa alldeles hur mycket som helst i den tidskriften som en del av oss är bekanta med, som Open Doors ger ut. Och vi kan bara inse hur bra vi har det i vårt eget land som kristna. Men inte ens det skulle få utgöra något som helst hinder för att budskapet om Jesu uppståndelse vann mark. Hur kunde då en sån tro och en sån bekännelse bli till en festernas fest och triumfernas triumf? Ja, svaret på den frågan, det finner vi i det faktum att vi inte behöver presentera en doktorsavhandling i teologi för att förklara påskens händelser. Ingen av oss behöver göra det. Även om en del får gå igenom en sån del i livet som de som får sätta på sig doktorshatten just i det ämnet. Det enda som vi behöver, det är tro på uppståndelsen och tro på den uppståndne. Och kunna ana vad Marta i Betania fick höra av Jesus själv vid smärtan och förlusten av sin bror Lazarus som hade dött. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Att lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse, det betyder att jag får tro och hoppas att själv nå fram till uppståndelsen från de döda. Och hörni, tänk vad det här uppehåller människors tankar och funderingar i sitt eget liv eller när någon av sina nära och kära lämnar in. För det här gjorde livet. Vågar jag på allvar ta det här till mig på ett sådant sätt att jag känner att jag själv tryggt kan vila vid tanken på att med Kristi uppståndelse få en gång följa min egen uppståndelse. Ja, det är nästan som man ryser när man tänker den tanken. Och det är det här som gör påsken till en sån fest. Då vi får utbringa ett mångfaldigt hurra för vår uppståndne Jesus. Och jag tycker att vi strax sjunger den här lilla sekvensen av den här påsksången på nytt som det allra sista. Men låt mig också få avsluta med vad ingen mindre än Sofia Kamnerin, en av våra kyrkoledare i Ekumeniakyrkan, som faktiskt avslutar den här boken med de här tankarna. Jesus visar sig först för Maria från Magdala, det första uppståndelsevittnet, den första evangelisten. Sen visar han sig i en annan skepnad för Emmausvandrarna och till slut för lärjungarna. Stegvis vågar människor tro. Den Jesus de kände och älskade kunde kännas igen. Han gav dem uppdrag att fortsätta göra Guds vilja, det goda för hela kosmos. De skulle förkunna det glada budskapet för allt skapat, för det behövs gemenskapen med Gud som ges i tro och dop. Och Gud visar igen att tillvaron är en. Den Jesus som återvänder till Guds högra sida är den som samtidigt är med och bistår med sin ande. Och hon ger oss den här raden till eftertanke. För Gud finns ingen död. Vad tänker du om evigheten? En tillvaro genomsyrad av Guds närvaro. Och så får vi gärna knäppa våra händer och sluta våra ögon. Och så får vi låta denna bön som Sofia avsluta hela den här boken med få bli din och min egen bön. Tack att vi får tro att du är hela skapelsens Gud och frälsare. Tack att du är nära som luften vi andas. Hjälp oss att göra din vilja och älska dig och våra medmänniskor. Amen.